Jonas von Essen, vad är det mest oanvändbara som du någonsin har memorerat? Och varför gjorde du det?
Ja, det mest oanvändbara generellt kanske var när jag memorerade valnötter i kinesisk tv. Jag skulle memorera olika valnötter liksom, som hade nummer då från 1 till 200. Och så skulle jag komma ihåg vilken valnöt som var vilket nummer. Och det var ju alltså användbart förstås i programmet eftersom att det var det programmet gick ut på. Men som en liksom bredare kunskap så var det väldigt, väldigt onödigt egentligen.
När insåg du att du har ett minne som är annorlunda än andra människors minne?
Alltså egentligen så skulle jag väl fortfarande vilja säga att jag inte har ett minne som är annorlunda än andras minne. Utan ja, mitt vanliga minne, alltså mitt grundminne, det är väl egentligen helt normalt och ofta är det ganska dåligt. Men sen så har jag ju lärt mig de här minnesteknikerna som egentligen då är flera tusen år gamla metoder som man kan använda för att lära sig och komma ihåg jättemycket. Och de upptäckte jag för 15 år sedan ungefär när jag läste en bok om det på biblioteket av en slump nästan. Och då när jag började använda de här teknikerna så märkte jag att jag kunde komma ihåg väldigt mycket. Och då märkte jag också att jag hade en viss fallenhet för själva teknikerna så att jag snabbt kunde börja tävla i det och komma ganska långt. Men det var först då i 20-årsåldern.
Ja, jag tänkte just fråga, hade du något nytta av ditt goda minne när du gick i skolan? Men hade du upptäckt det redan då?
Nej, det hade jag inte. Och det känns ju lite bittert nu i efterhand. Alltså, om jag hade känt till de här teknikerna från början så tror jag att jag hade haft en helt annan skolgång än vad jag hade. Och att jag hade lärt mig väldigt, väldigt mycket mer också. Velat lära mig mycket mer för att det hade gått så lätt i så fall. Men nu lärde jag mig det tyvärr då efter skolan. Sen har jag ju i efterhand pluggat in massa saker som jag borde ha lärt mig i skolan med minnesteknikerna. Så att jag har ju ändå fått glädjen att lära mig allt det här med hjälp av teknikerna. Men det hade varit väldigt skönt att ha det från början.
Nej, men alltså, menar du att du har tränat upp dig bara med att läsa en bok och så har du börjat använda olika tekniker?
Faktiskt. Alltså, det är också inte så avancerat. Så att det är verkligen egentligen bara det jag lärde mig då, den här första boken. Det är egentligen det jag har använt. Sen har jag ju själv upptäckt vad som har funkat extra bra och sådär och lite hur man ska göra och tränat jättemycket på det. Men det är egentligen bara den kunskapen från den boken som jag behövde. Och sen så har jag då lagt ner väldigt mycket tid för att bli bra på just den här förmågan.
Ja, men berätta någon teknik. Hur går det till? Någon teknik som du använder jätteofta?
Det handlar ju nästan alltid om att man tar det man ska minnas och så försöker man associera det till någonting annat som är lättare att komma ihåg. Någonting som är mer konkret eller kanske roligare eller tydligare. Och så ofta försöker man se det framför sig som en bild. Så till exempel med namn när man träffar någon och den säger sitt namn. Att man istället då för att bara lyssna på namnet eller kanske inte ens lyssna. Eller bara ta namnet som det är så försöker man ta någonting som man kan koppla till namnet. Och sen koppla ihop det med personen som till exempel om någon säger att hon heter Camilla, då skulle jag kanske tänka på en kam. Och då föreställer jag mig att den här personen har kammat sitt hår då illa kanske. Fast det behöver inte ha någonting med personen på riktigt att göra. Då. Men jag liksom bara ser det framför mig och då är det mycket lättare att komma ihåg namnet. Och sen kan man använda den metoden då på nästan vilken typ av fakta som helst.
Så det behöver inte nödvändigtvis vara den där första bokstaven som är den samma. Utan nu använder du kam och Camilla.
Ja, precis. Så det behöver bara vara, det kan vara precis vad som helst egentligen som man själv associerar till just det här namnet. Alltså till exempel, om någon heter Isak så brukar jag tänka på en flaggstång. Och det är för att min flickväns kusin heter Isak och hans farfar sa till honom att han var lång som en flaggstång. Och det är ju liksom, det finns ju ingen annan skulle kunna använda just den här associationen. Men för mig funkar den väldigt bra för att Isak får mig att tänka på flaggstång. Så man kan bara ta det första som dyker upp i ens eget huvud.
Det fungerar nu då med namn. Men om vi till exempel, det som du sa här i början att du hade memorerat något, var det kinesiska valnötter. Hur jobbar du där?
Ja, det är egentligen ganska liknande metod att man får titta på valnötterna. Alltså när det kommer till valnötter just då är det ju att de har olika rynkor liksom i skalet som ser ut på olika sätt. Och det är lite som när man tittar på moln och tycker att man ser olika former i molnen, att någon ser ut som en sköldpadda, någon ser ut som en bebis eller vad det kan vara, så kan man göra samma sak med de här valnötterna med lite träning, så att man kollar på de här mönstren så kan man tycka att det här ser ut som någon som spelar tennis eller här ser ut som en giraff, och så får man koppla då den saken till numret på valnöten.
Sen har jag hört att du är väldigt bra på decimaler i pi-talet. Mm. Hur jobbar du där? Det kan väl inte vara minnesbilder. Hur memorerar du det?
Ja, det är ju kanske den mest avancerade biten då, även om jag skulle säga att det går också ganska lätt att lära sig. Men då är, alltså då, även där vill man ju kunna använda bilder. Men det är ju rätt svårt, för det är svårt att hitta på bara en bild för 375 eller 167. Så att då behöver man ett litet system. Och då finns det, lite olika system man kan använda, men det vanligaste är ett, som ett litet alfabet, men med siffror istället för bokstäver. Och när man har lärt sig det här sifferalfabetet då kan man liksom läsa siffror nästan som text, och så blir det ord, och då kan man se de orden som bilder. Så även där går det att göra om då alla de här pildesmalerna till bilder som man sedan tänker sig på en promenad för att få alla i rätt ordning.
Okej, hur många decimaler kan du i pi?
Jag har memorerat de första 100 000 decimalerna. Men jag skulle inte kunna rabbla alla nu. Jag skulle bara fräscha upp dem lite. Det var länge sedan jag gick igenom allt. Men jag har i alla fall haft alla i huvudet.
Oj, oj. Har du deltagit i ett otal minnestävlingar, och två gånger har du blivit världsmästare i minne? Vad innebär en minnestävling?
En minnestävling är en 10-kamp. Nästan alltid. Och då är det 10 olika grenar. Man ska minnas olika saker. Liksom på att testa lite olika sorters minnen, men det är egentligen det är ganska likt. Det är till exempel då en gren där man ska minnas så många siffror som möjligt på en timme, en gren där man ska minnas ordningen på korten i en blandad kortlek så snabbt som möjligt, en annan gren där man ska minnas lite olika bilder, och någon gren där man ska minnas påhittade historiska händelser och ord och namn och sådär. Så det är lite olika sådana grenar, och varje gren då har man oftast en viss tid på sig att minnas så mycket som möjligt. Och så får man poäng beroende på hur mycket man minns. Och så läggs all poäng ihop då. Så det är som en 10-kamp i friidrott, men i minne istället.
Och hur kan man förbereda sig för en sån här tävling på något sätt?
Ja, man kan ju verkligen förbereda sig. Alltså, när jag var med i VM så tränade jag oftast nästan 6 timmar om dagen inför. För att just öva på de här olika momenten och bli så bra som möjligt. Och snabb som möjligt, kunna komma ihåg så mycket som möjligt. Så det är ju som egentligen vilken idrott som helst, att man kan verkligen träna och förbereda sig och lägga upp sin strategi och framförallt öva på att bli bättre på själva memoreringen.
Finns det någon tävling, något tillfälle när minnet svek dig, så att säga, under press?
Ja, alltså ofta så håller det ju ganska bra, men det har varit, alltså min kanske mest dramatiska så här minnestävling var en turnering i San Diego i Kalifornien. Som heter Extreme Memory Tournament. Och då hade jag gått till semifinal och så mötte jag han som då var regerande världsmästare. Och så, det var bäst av 7 liksom. Och så tävlade man då mot varandra i en gren i taget. Och då vann jag de första 3. Så jag ledde med 3-0 och hade liksom väldigt bra läge. Men sen kollapsade jag totalt. Och det var väl just för att jag hade som press och kände att jag var så nära att slå den här världsmästaren. Och det var innan jag själv var världsmästare. Så då vann han sen 4 i rad och så tog han sig till final. Det var kanske den gången som jag verkligen har kollapsat så där. Men annars så brukar jag kunna lita på det ganska bra.
Om jag nu jämför det till exempel en sån här tävling med till exempel kaffesmakare, så finns det sån här regler att de ska inte äta starkkryddad mat föregående dag eller äta vitlök. Vad är sånt som du inte ska göra föregående dag för att klara dig i en tävling?
Ja, alltså det är mycket så här, man ska inte stressa, man ska försöka ta det lugnt så man verkligen är avslappnad och utvilad så förstås. Men sen är det också att man ska försöka egentligen inte memorera så mycket dagen innan. För att man brukar säga, prata om spökbilder och sådär. Alltså att om man har memorerat mycket dagen innan och sen så ska man sätta sig på tävling då och memorera. Då kan det hända att en del av de bilderna som man gick igenom dagen innan dyker upp ibland om det är något som liknar det. Och då kan man blanda ihop det. Så att man försöker ofta och nästan inte memorera någonting på kanske en vecka innan. För att verkligen rensa de här minnespromenaderna och palatserna. Så att det är helt rent och klistrigt när man ska memorera igen. Så det är mycket, det är egentligen att man undviker att göra saker dagen innan.
Du sportar inte när något sånt hänt för att tömma minne på något sätt, eller?
Alltså det är ju säkert väldigt bra. Och det är många som gör. Alltså att man kanske, ja, man tränar och så dagen innan. Jag har inte riktigt gjort det som någon tydlig strategi. Men jag brukar mer försöka ta det lugnt och typ vila, kolla på någon film eller sådär.
Nej, men om vi tänker på din vardag, hur påverkar då ett sånt här exceptionellt minne din vardag? Är det någonting som du kan stänga av eller är det liksom påkopplat hela tiden?
Som tur är så är det något som jag kan stänga av. Det är just eftersom att det är något som jag har lärt mig, så är det också någonting som jag kan välja att använda eller inte använda. Och väldigt ofta i vardagen då går jag runt och tänker inte på de här minnesbilderna. Och då har jag ju precis lika dåligt minne som jag hade förut och som jag som helst. Så att jag kan också verkligen gå runt på gatorna som en vanlig man. Ja, och sen så använder jag, när det är något viktigt att komma ihåg, då slår jag på det och så memorerar jag det. Men jag kan också ha en helt vanlig dag. Så jag skulle säga att det mest påverkar mig genom att jag har använt det för att komma ihåg så mycket och memorera så mycket allmänbildning och sådär, vilket gör att allt blir väldigt intressant för att jag kanske redan vet mycket om olika saker och då blir det ännu mer spännande att höra mer om det eller lära sig mer om det. Så det är nog mest på det sättet som det påverkar min vardag.
Så du glömmer saker som vanliga människor, var du la nycklarna och vad du skulle handla och andras födelsedagar och så?
Jo, men det gör jag. Framförallt så här, vad jag lägger saker och att ta med mig saker när jag går hemifrån eller åker någonstans. Det gör jag väldigt ofta. Det är väldigt vanligt när jag till exempel har föreläsningar med minnesniker att jag har glömt laddsladden sen till datorn när jag åker därifrån. Och så måste jag ringa och säga det att jag var hos er och föreläste om minne. Men jag tror att jag glömde laddsladden och ber dem skicka den. Så det har hänt jättemånga gånger.
Men vad är sånt som du gärna memorerar i vardagen?
Jag tycker att det är väldigt kul att bara använda minnesnycklar på allt möjligt. Namn och sånt är alltid kul att komma ihåg folks namn. Det är ju, och alla blir glada när man minns deras namn. Liksom, så att man gör det när man pratar med människor. Jag tycker det kan vara kul ibland om man ska åka någonstans. Så att man så här memorerar liksom vägbeskrivningen istället för att ha GPSen, som man memorerar alla vägarna så där, bara som en kul utmaning, och typ inköpslistor och sånt bara för att liksom hålla igång minnet lite. Men annars är det ju mest att jag memorerar just kunskap och kanske, ja, men vad som händer på nyheterna och en del piler som håller och sånt också, bara för att det är kul.
Finns det någonting i historien som du har memorerat jättebra, som du bara kan liksom plocka från hårdskivan så att säga?
Jag har som en mental historisk tidslinje från egentligen kanske ordentligt från 1500-talet och framåt liksom, där jag har memorerat, om jag försökt memorera någonting som hände varje år, och såklart har jag memorerat då flera saker på många år. Jag har liksom försökt memorera historien för att få en överblick. Sen så är det inget som jag så här brukar gå igenom, kanske bara kan rabbla allting, men jag har en ganska bra historisk överblick i alla fall i minnespalatset.
Men det är inte något som hänt att du kommer ihåg fartyg som har sjunkit någon gång på 15- och 1600-talet eller något, sånt här, något specifikt som hänt som du är intresserad av?
Inget specifikt, så, alltså, utan mer bredare historiska drag, historiska händelser.
Kan man ha för bra minne?
Man kan ju ha för bra minne. I alla fall om man naturligt har ett bra minne, så kan det nog vara jobbigt att komma ihåg saker som man inte vill komma ihåg. Kanske också att många har, att man hjärnan liksom sållar inte, utan den tar in allting. Vilket gör att man då minns väldigt bra, men att man kanske samtidigt har svårt för andra saker. För att det finns en funktion, alltså hjärnan är ju gjord för att glömma saker också. Just för att man ska kunna, om man väljer ut vad som är viktigt att komma ihåg och vad som inte är det, och kunna lägga fokus på sånt som betyder någonting och också inte behöva lägga fokus på sånt som inte betyder någonting. Men om man saknar en sån spärr då, så, så kan det ställa till med andra problem. Men om man, som jag då och många andra som tävlar i minne, har tränat upp sitt minne, då skulle jag säga att det inte finns någon riktig nackdel. Det kanske är att folk förväntar sig ibland att man ska minnas saker och så gör man inte alltid det. Men annars så är det ju något som är bara väldigt bra att ha när man behöver det, och som man då kan välja också att inte använda när man inte behöver.
Vad är det vanligaste missförståndet om människor som har ett exceptionellt minne som du? Något missförstånd som du skulle vilja rätta till?
Ja, alltså det absolut vanligaste missförståndet gentemot mig då och kanske de andra i de här minnes-VM och så, det är ju att vi är födda med bara jättebra minnen och att vi kanske är, ja, men lite så här som autistiska savanter, att vi men är väldigt så här fyrkantiga och nördiga och bara fokuserar på en sak och inte gör så mycket annat. Men tvärtom så det finns nästan ingen som tävlar i VM som är född med något så här speciellt bra minne, utan alla där använder de här minnesenikerna. Och det är ju personer, det är liksom verkligen alla möjliga personer med alla möjliga bakgrunder och alla möjliga personligheter som råkar ha upptäckt de här teknikerna och som då tack vare det kan göra det här. Så att det är väl den vanligaste missuppfattningen, att man bara föds med ett visst minne och sen inte kan göra något åt det. Medan det egentligen är så då att vem som helst egentligen kan träna upp sitt minne till otroligt höga nivåer, även om man inte har ett bra minne från början.
Är det inte så att du mer eller mindre lever på det här nu och jobbar med minne hela tiden? På vilket sätt jobbar du?
Framför allt så är det att jag håller föreläsningar, som jag nämnde, att åka runt och berättar om hur man kan använda minnesteknikerna här, och också ibland har som lite shower att jag liksom demonstrerar teknikerna. Och både på företag, konferenser och så, också en del på skolor där det är också förstås väldigt användbart. Så det gör jag, och sen så har jag också en minneskurs online som jag liksom har lagt upp och håller på och underhåller och lägger ut saker till och försöker göra reklam för, så man kan gå då om man vill liksom lära sig de här teknikerna. Och det är också som, ja, en del av mitt arbete, och sen är jag med ibland i olika tv-program och olika saker så här, och som ofta har med mitt minne att göra också. Och då med alla de här sakerna så går det runt. Jag har också skrivit en bok och så, men det var ganska länge sedan nu. Men den, ja, jag har gjort alla möjliga så här minnesgrejer.
Om du kunde få välja en sak att permanent radera från ditt minne, vad skulle det vara och varför?
Oj, vad intressant. Om jag skulle radera en sak, alltså jag tror att då skulle jag radera alla de 9 säsongerna av amerikanska The Office, så att jag skulle kunna se det igen från början och bli lika överraskad liksom som första gången.